söner och döttrar. Det är väldigt avgörande hur du ser på dig själv. Vem är du? Är du en arm, fattig syndare som har liksom slunkit in liksom innanför porten i Guds rike? Eller är du en son? En dotter? En person som lever i det förflutna, som lever i det destruktiva, är bunden. Den här bibelserien, vilket vi är Kristus, som pågår nu fram till i mitten av april, handlar om vem Jesus är och vem han är för oss. Och vad allt innebär att han har gjort för oss. Paulus, han skriver här i Romarbrevet 8 kapitlet: vi har inte fått slaveriets ande. Den som är slav är inte fri, den som är slav är bunden. Och det är en väldig kontrast i den här texten mellan barnaskapets ande och fruktan. Många här har någon gång smakat fruktan. Alla har det. Det är en okontrollerbar rädsla. Och det är en väldig kontrast till frihet i Kristus. Det som den helige ande ger. Kristendom är inte religion. Det är väldigt tydligt i den här texten. Ni har inte fått slaveriets ande utan barnaskapets ande. Och det ska jag predika om idag. Vad innebär att vara son? Vad innebär att vara dotter? Och det första jag vill stanna inför, det är att vi har en kunglig identitet. Smaka på det. Det första, en kunglig identitet. Och det första jag tänker på när jag tänker på kunglig identitet, det är att vara älskad. Det är det första vad det innebär att vara son, dotter. Det är att vara älskad. Det står så här: alla som drivs av Guds ande, säger Paulus, är Guds barn. Det är unikt att vara ett Guds barn. Vad Paulus talar om här är att den helige ande är över den människan. Det är skillnad på att vara driven av fruktan och var driven av helig ande. Jag vill ta med till Lukas evangelis 3 kapitel. Där Jesus döps av Johannes döparen. Vad är det som händer då Jesus döps? Jesus som är Gud. Och så är han fullkomlig människa på samma gång. Och Jesus, han går ner i dopets vatten där i Jordan. Det är massa människor som har kommit till Johannes döpare för att döpas av honom. För att förbereda sig för Messias och vända sig bort från sina synder. Och där i vattnet, mitt bland alla syndare, där står Jesus. Och när Jesus döps av Johannes döparen så är det ju inte ett dop att Jesus egentligen blir döpt. Utan det handlar om att han gör det för vår skull. Alltså Jesus går där in i detta att vara människa. Alltså han står som representant för hela mänskligheten. Och när man läser i Lukas 3 kapitel så står det så här. Att när han döps så står det: och från himlen kom en röst. Och innan kan man läsa att himlen har öppnat sig över Jesus. Och så står det så här: och från himlen kom en röst. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Så där mittan alla syndare så uttalar fadern detta över Jesus. I dig har jag min glädje. Vad har Jesus gjort fram tills nu? Ingenting. Ingenting. Fadern säger inte detta över Jesus därför att han har gjort en massa fantastiska saker. Inte ett mirakel har skett. Utan det är bara faderns behag över sin älskade son. Det här med öppen himmel är mycket intressant. Vad står det för? Det står för närvaro. Över Jesus, Guds närvaro. Helt och fullt. Guds närvaro helt och fullt. Över Jesus. Och Jesus levde i detta hela tiden. Hela tiden så var han under en öppen himmel. Alltså han levde i detta att fadern hade behag över honom. Vad har det här med oss att göra? Mycket. Det behag som fadern har i sonen är också över oss som söner och döttrar till Gud. Det är inte bara över Jesus som fadern uttalar. I dig har jag min glädje, du min älskade son. Utan över var och en som är i Kristus. Jesus säger så här i Johannes evangeliets 14 kapitel. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far, säger Jesus, ska älska honom. Och vi ska helt komma till honom och ta vår boning hos honom. Det här som Jesus levde i, det skapades människan för att leva i. När vi läser första Mosebok så är det ju inte liksom i första hand en naturvetenskaplig förklaring till hur allt gick till när Gud skapade. Det är inte poängen. Utan poängen där, det var hur levde människan i förhållande till Gud? Det är det viktiga. Varför skapade Gud människan? Man kan läsa i första Mosebok att människan liksom, det förstår vi, att hon levde liksom i Guds härlighet. Hon var helt omsluten av Guds härlighet, av Guds välbehag. Så människan i lustgården vandrade omkring då naken. Därför att hon var klädd av Guds härlighet. Den härlighet som var över Jesus. När han där döps av Johannes döparen. Jesus står i denna härlighet där i vattnet. Och fadern säger, du är min älskade son. När en människa tar emot Kristus, vem man än är. Oavsett vilken bakgrund man har. Vad man än har gjort. Så kommer faderns ord över den människan. Är du med mig? Fadern säger, du är min älskade. Jag var på retreat i veckan i Dalarna för att vara tillsammans med ledare och lyssna in den helige ande och matas av undervisning om Guds rike. Och när jag ska kliva på tåget i Falun så börjar en person chatta med mig över Facebook. En människa som lever i ett fruktansvärt mörker, har levt i ett mörker hela sitt liv. Och jag förstår av den helige ande att det här är en människa som Jesus har dött för. Det har han gjort för alla. Men att detta var nu ett givet tillfälle för den helige ande att komma nära den här människan. Och det här är inget ovanligt numera. Vi ser det ständigt hur Guds ande drar och söker människor. Så den här personen som aldrig har bett i hela sitt liv och hade ingen tilltro till Jesus alls men chansade och ber och upplever hur någonting förändras. Det ska tilläggas att det var några stycken i församlingen som bad samtidigt. Vad kommer över den människan i det ögonblicket där liksom hjärtats dörr öppnas på glänt? Jo, faderns ord. Du är min älskade. Några minuter senare ber den här personen till Jesus som hon inte egentligen tror finns. Men nu är övertygad om han finns. Vi har en kunglig identitet. Tecknet på kunglig identitet, det är den helige ande. Det var Paulus säger här i texten. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och det är på Guds faderns hjärta att varje Guds barn, det vill säga var och en som har tagit emot Jesus, ska leva i den identiteten. Det är inte en identitet av att vara slav, utan att vara son och dotter. Människan skapades för den här identiteten. Jag sa det för en stund sedan, att tala om skapelseberättelsen. Det är vad skapelseberättelsen handlar om. Den här fullkomliga gemenskap som människan skapades för. Människan skapades för att likna Gud. Människan skapades för att i världen bära Guds härlighet. Och den heliga andes närvaro hos dig är tecknet på kunglig identitet, ja, kunglig värdighet. Att leva som kristen är inte att gå och hoppas att jag är frälst. Ibland hör jag, jag hoppas det. Du behöver inte hoppas, det är så. Det var att den helige ande i tecknet. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Först av allt som kristen är du son, dotter. En del som får uppleva detta för första gången, det kanske mörker var totalt kompakt, så är det ju väldigt omvälvande. Den här personen jag berättar om skriver så här: jag fattar ingenting. Nej, det är fullt förståeligt. Och jag svarar, du behöver inte fatta. Du behöver inte greppa, allt hänger ihop. Det är bara ta emot. Ta emot. En del av oss här, vi har varit söner och döttrar i många, många år. Lyssna, den heliga andes närvaro i ditt liv är tecknet på att du är ett Guds barn. Det naturliga för en sund, god förälder är att uttrycka sin kärlek till sitt barn, eller hur? En sund förälder låter inte sitt barn oroa sig, älskar pappa mig eller inte. Gud är den fullkomliga föräldern. Gud är den förälder som du aldrig haft. Jag är själv far, jag försöker vara en god far. Och nu klarar ni det här. Men för en del år sedan när hon var liten så ställde jag en fråga så här: hur vet du att mamma och pappa älskar dig? Tittar hon på mig så säger hon så här: ni bara gör det, pappa. Ni bara gör det. Du finns här i gudstjänsten idag som behöver höra de här orden. Du är min son. Du är min dotter. I dig har jag min glädje. Anden är tecknet på kunglig identitet. Och på det sättet som Jesus levde under en öppen himmel, ska du också leva under en öppen himmel. Vad är vår respons på det här? Och det är att älska Gud tillbaka. Bibeln är tydlig med att du älskar därför att Gud först älskade. Religion säger någonting annat. Religion, då försöker du liksom blicka en Gud och få en Guds ynnest. Kristendom handlar om Gud älskar, därför älskar du. Du vet, när Gud satte människan i Edens lustgård, så var det för att människan helt och fullt skulle njuta av honom. Och njuta av allt det vackra och underbara. Att det inte skulle finnas någonting som skulle vara mer attraktivt än hans egen närvaro. Du vet, det som betyder allra mest är den heliga andes närvaro. Och vår respons i detta är att älska tillbaka. När Jesus dör på korset, jag försöker förklara det för den här människan över Facebook, så tar Jesus allt av vårt mörker, allt av vår synd, allt av ondska för att ge tillbaka värdighet i våra liv. Värdighet som de söner och döttrar. När en människa tar emot Kristus så sker detta oerhörda. Att detta eviga liv som inte handlar om tid egentligen utan om kvalitet. Detta oförstörbara liv som bara Gud kan ge kommer in i den människan. I samma ögonblick. Det är inte konstigt att det blir en sån kontrast. Det är den Gud som sa var det ljus han skapade. Det är den som kommer in med sitt ljus i en människas liv. Där den mörker är. Och vi vet när ljus kommer in. Där kan mörker inte vara kvar. Mörker måste alltid fly för ljus. Vi har en kunglig identitet. Och det här innebär då för det andra att vi har frihet att komma inför far. Frihet att komma inför far. Ni har inte fått slaveriets ande, säger Paulus, utan barnaskapets ande. Slaveriets ande gör att vi lever i fruktan. Och fruktan är det slaveri. Ja, fruktan är en andemakt. Ytterst sett är fruktan en andemakt. Men Hebreerbrevets författare skriver i andra kapitlet, du kan slå upp det sen. Att när Jesus dör på korset så är det för att befria människan ifrån fruktan. Djävulen är den som ytterst sett hade makt över liv och död då. Men genom Jesu död på korset så har djävulen inte längre makt över dig. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Du har fått tillträde inför fadern. Det finns en film som jag tycker illustrerar detta med friheten inför fadern. Det är filmen Anna och kungen. Det kommer upp en bild här. Anna och kungen. Där. Se den filmen. Jodie Foster. Hon är söt. Det är kungen av Siam. Nuvarande Thailand. Han var gudomlig för dem. Det finns en scen i den här filmen. Det finns en dotter. Jag ska inte avslöja för mycket. Men han hade många barn. Och vid ett tillfälle så har kungen av Siam, han har alla sina diplomater hemma hos sig. Och det var så att de här diplomaterna, de låg på golvet med ansiktet ner framför honom. Därför att de var inte värdiga att vara i hans närhet. Så slits dörren upp och in springer en liten flicka, en av hans döttrar på 5-6 år. Hon bryr sig inte om att det är en massa diplomater där. Hon bryr sig inte om att de ligger med ansikten mot marken för att inte se på hennes pappa. Hon rusar in. Vad gör pappan? Han reser sig. Så tar han dottern i famnen. Och så lyfter han upp henne. En kristen är en Guds son och dotter. Med fullt tillträde till fadern. Det står så här i Hebreerbrevet. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Och det allra heligaste det är platsen för Guds närvaro. När våra barn kommer hem så bara öppnar de dörren. De kan slänga sig i våra soffor. Så kan de ropa ut, det är mitt hem. Jag kommer och går som jag vill. Det är sant. Det är deras hem. Och de har fullt tillträde. En Guds son, en Guds dotter, lyssna, har Guds favör. Ni har fått barnaskapets ande. Du vet, det blir inte på grund av att man själv är så förträfflig. Utan därför att man vandrar i gemenskap med honom som inte bara är förträfflig utan är fullkomlig. Så den kraft, den glans som är över honom påverkar oss. För några år sedan, ganska många år sedan, så står jag på NK Göteborg i trappan där, och precis framför mig en meter så kommer prinsessan Madeleine. Du vet, det var ju som allt bara stannade, bara, oh, prinsessa Madeleine. Vad har hon för någonting? Jo, hon har en kunglig värdighet. Hon är dotter till en kung. Och jag märkte ju av det. Alltså, visste jag ju det. Men det märktes. Det finns en favör över Guds söner och döttrar. Det här blev starkt tilltalande för mig när jag läser Lukas evangeliets 15 kapitel om den förlorade sonen. En berättelse där den förlorade sonen kommer hem och han ska försöka förklara för pappan hur hemsk han har varit. Att han inte är värd att vara son. Han kan gå här hemma som en dräng. Men fadern säger, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger. I samma ögonblick får han värdighet som son. Och det skulle inte förvåna mig, det står ju inte i berättelsen där, men att fadern sen tar med honom för att visa upp för alla, detta är min son, jag har min glädje i honom. För att alla skulle förstå att det här är min son och han har fått värdighet igen. Vad är vår respons för den här friheten? Jo, att leva för honom. Det är responsen. Att leva för honom. Paulus som skriver det här, han är ju fullständigt förvissad. För att barnaskapets ande ropar Abba far. Det betyder käre pappa. Den här personen som bad för första gången skriver, jag kan inte greppa det. Jag förstår ingenting och jag kan inte greppa det. Och jag sa, du behöver inte greppa. Tacka Jesus för vad han har gjort. Jesus tog på sig allt av mörker och ångest och fruktan för att du inte längre skulle leva i detta. Det evangelium. Louise Zamperini, kommer upp en bild här. Louise Zamperini. Han var olympier. Det finns en film som heter Unbroken som går på bio nu. Ni måste se den. Det är den starkaste krigsfilm jag har sett. Han deltog i olympiaden i Berlin 1936. Så han var den snabbaste amerikanen. Och han provocerade nazityskan genom att slita tag i naziflaggan också. Men han blev också amerikansk pilot och stöttar med sitt plan i Stilla havet med hela besättningen. Och i 57 dygn driver hon runt i en flotte på öppet hav. Och han ger ett löfte i filmen. Det här sägs innan, jag ska inte avse hela filmen. Ja. Han ger ett löfte. Gud, om jag överlever det här ska jag leva för dig. Då blir uppfångade av ett japanskt fartyg. Så han sätts i ett japanskt fångläger i cirka 1,5 år. Där man förnedrar honom fullständigt. Därför att han var amerikansk olympier. Han kommer tillbaka till USA. Kan ta nästa bild. Han dog förra året. Och när man söker på honom på nätet. Så står det så här. Och han levde resten av sitt liv för Gud. Han höll löftet. Inte därför att han kände sig tvingad, utan för att Guds kärlek mötte med honom. Hans hustru blev frälst något år efter krigsslutet. Tog emot Jesus på ett tältmöte med, ja det kanske inte var, men ett stort möte med Billy Graham. Jag vet inte om de har tält i USA. Men hans respons var att leva för Gud. Det ska vara din respons. Din respons på den frihet som Jesus ger. Det sista då. Jag har talat om att vi har en kungidentitet. Och vi har tillträtt till Fadern. Och vi är också välsignade med allt i Kristus. En Guds son, en Guds dotter ska leva av det som himlen ger. Paulus han skriver så här. Är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Det här är kraftfullt av vad som är tillgängligt. Vad är det att ärva Gud? Vad har Gud att ge oss? Vad kan vi ärva från Gud? Alltså, det Jesus gjorde på korset inkluderar allt. Och allt är tillgängligt för dig. När mina barn kommer hem så går de inte runt och väntar liksom på att jag ger tillåtelse. Nu kan du öppna kylskåpet. Utan de bara öppnar kylskåpet. Framförallt Filip, han äter jämt. Är vi barn så är vi också arvingar. Det här med himlen, vet ni, det är inte bara något som kommer. Himmel handlar om standard, om Guds standard. Och Jesus var tydlig med att vi skulle be om himlen här och nu. En dag kommer himmel totalt genomsyra allt. Det blir underbart. Men redan här och nu, säger Bibeln, så är du en Guds arvinge. Du är en Kristi medarvinge. Så det är tillgängligt för dig. För några år sedan var jag och Camilla i USA. Och vi gästade bland annat en kyrka som var väldigt generös. Jag har suttit där och pratat med huvudpastorn Kerry, en församling på 20 000 människor ungefär. Så säger han så här: ser du till att Christer får med sig allt han vill ha ifrån vår bookshop? Camilla tyckte jag var pinsam. För jag tog han på orden. Så jag sa, det där ska jag ha, det där ska jag ha. Så jag hade problem att få med mig allt. Året är på, är det samma sak igen. Och då ställer jag frågan, är du riktigt, menar du allvar? Och han säger, ta precis vad du vill ha. Jag hade kunnat valt att inte tro på honom. Jag kunde valt, nej, det är inte för mig. Jag kunde bara gått förbi allt och tittat, nej. Nu gjorde inte jag det. Faktiskt var så här, jag tyckte jag hade tagit tillräckligt mycket. Så säger en assisterande pastor, men ska du inte ha mer? Då säger han så här, du, ska vi skeppa över till dig? Ska vi samla ihop vad vi tycker en pastor behöver ha? Sikt några veckor så kommer UPS och levererar ett stort paket med massa prylar. Vad hade hänt om jag inte hade litat på det här? Nej, men du vet, jag behöver ingenting. Jag behöver ingenting. Jag är inte värdig det här. Bibeln säger, är vi barn så är vi också arvingar. Vår respons är att ta emot vad han ger oss. Och här är återigen, som jag sa i början, helt avgörande. Hur ser vi på oss själva? Vilka är vi? Vem är du? Vem är du för Gud? Det är sant att du är en syndare som blivit frälst av nåd. Men det är inte din identitet. Din identitet är inte arm, fattig, syndare. Din identitet är Guds barn. son, dotter. Du vet, det begrepp som används om den troende i Bibeln är inte syndare, utan det är helig. Helig. Gud är helig. Och genom att Gud är helig och vi lever i gemenskap med honom, så blir vi heliga. När jag sprang på Madeleine, prinsessa Madeleine, så gick inte hon runt och kände sig att jag är inte värdig min kunglighet. Utan den har hon bara tagit till sig. Hon har den. Och det var Gud vill att du ska ha den här värdigheten. Så ta emot. Ta emot. Du har inte slaveriets ande. Du har barnaskapets ande. Det betyder att du är inte vem som helst. Hörre, du är inte vem som helst. Det här var predikan om att vi är söner och döttrar.